Hej och välkommen till Fiskars museum. Det här museet är grundat av Fiskars hembygdsförening 1949. Och den här byggnaden har fungerat som kontor för mekaniska verkstaden och sen senare som bostad för flera familjer. Och därför om man går i den här byggnaden så kan man se att det finns till exempel spisar kvar i rummen. Nu år 2014 under vintern och våren så har den här byggnaden renoverats. Och samtidigt så öppnades en ny basutställning. Så att nu i början av juni så öppnar vi då den här nya basutställningen. Och i samband med den här renoveringen så har man lyft fram den här själva byggnadens historia. Så då man går runt här i den här byggnaden så kan man titta på väggarna. Så kan man se sådana här färgtrappor. Och det är då alltså som vi har lämnat kvar här, olika tapeter och färger som visar att hur det har sett ut här under olika tider i det här huset. Och också, annars också är alla de här färgerna här på väggarna så försökt i alla fall hitta någon så nära som möjligt en färg som har också funnits här vid något skede. Men om själva brukets historia. Så under 1600-talet var Sverige ett av ledande järnproducenterna i Europa. Men man var orolig över att skogen skulle ta slut. För att då man smälter den här malmen så behövs jättemycket träkol. Och därför började också man i Sverige titta hit mot finska hållet om man skulle hitta bra ställen att grunda bruk. Och man vet om det här området så vet man också att här finns ju massor eller flera stycken bruk helt här nära. Som till exempel då Antskog eller Fagervik eller Billnäs och så vidare. Och det här är ju på grund av det att just den här trakten är bra för bruk eftersom det finns då massor av skog. Och så finns det åar, här är Fiskarsån. Och så finns havet här också helt nära. Så att man har haft bra förbindelser till Sverige. Och det har också varit viktigt därför för att även om man har använt också finsk malm så har den varit så pass i sämre kvalitet att man inte har använt den så mycket utan i huvudsak så har man använt svensk malm. Så att det har hämtats från Utö utanför Stockholm så har det skeppats till Skuruhamn här och sen har de så har man hämtat malmen med pråmar längs med Fiskars å in hit i bruket. Så därför har det också varit väldigt viktigt att det har varit bra förbindelser till Sverige. Själva Fiskarsbrukets historia börjar 1649. Och då var den här tyskfödda Peter Torgöste som fick privilegium av drottning Kristina att bygga en masugn och en stångjärnshammare. Så under 1700-talet böts det här ägaren flera gånger på grund av krig och för att det här bruket egentligen gick i konkurs flera gånger. För att även om man hade producerat järn i Sverige redan länge så var var det ganska i början här i Finland ännu. Men att om man vill lyfta fram någon ägare här så skulle det säkert vara Bengt Magnus Björkman. 1783, som var en sån här svensk businessman under vars tid det här fiskarsbruket riktigt blomstra. Under hans tid så var det speciellt det här kopparproduktionen som blomstra. Och den här koppar har man alltså då tillverkat här i Fiskars speciellt under 1750-talet, eller från och med 1750-talet fram till början av 1800-talet. Och det har funnits då en gruva i Orjärvi, där vid Lojo, där man då har grävt koppar. Så att under den här Bengt Magnus Björkman så blomstrade det här bruket. Men att sedan hans son Bengt Ludvig Björkman, han var en liten sån här en vild pojke och en slösare. Under hans tid så gick det inte lika bra som under hans pappas tid här i bruket. Och det finns många berättelser om den här Björkman, att han till exempel var ganska våldsam av sig. Det berättas att han hade piska ihjäl en en arbetare och satt till och med i fängelse för det här. Sen finns det till exempel sån här berättelser om att då den här huvudbyggnaden i Fiskars, den här stenmuren, höll på att byggas under hans tid då. Så var han där uppe i tredje våningen och han hade bett sina tjänstemän att hämta in kaniner hit in i huset. Och så låg han där på divanen och sköt de här kaninerna där inne. Så att han har varit lite en sån här speciell figur här i bruket. Dessutom under hans tid så har just den här stenmuren byggts. Så hans pappa hade då redan beställt ritningar på en sån här huvudbyggnad. Men att den här Ludvig Björkman, så han tyckte att det inte var tillräckligt fint, utan han gjorde nya ritningar där den här var mycket större och finare, den här huvudbyggnaden. I alla fall så slutligen säljer Bengt Ludvig Björkman bruket till Johan Jakob Fridolin 1822. Och den här Johan Jakob Fridolin, han är kanske en av den mest kända och kanske en av de här viktigaste brukspatronerna och figurerna i Fiskars historia. Men att jag berättar lite mer om den här Julinsläkten när vi kommer till övre våningen. Men det här första rummet här i museet så är uppdelat i två delar, så att här på vänstra sidan när man kommer in så det är mer av det här brukets riktigt det här början av historien. Men här på höger sida så har vi en sån här temautställning. Alltså en sån här utställning som byts ut. Och i år, eftersom Fiskars fyller 365 år och det är lite jubilé, så har vi också här på Fiskars museum det här jubileum-temautställningen. Så att här presenteras olika stora och kanske lite mindre fester också. Och till exempel midsommar då har varit en ganska så här viktig fest i Fiskars. En stor fest. Att man har faktiskt festat 3 dagar i sträck. Och då var det också så att bruksborna undantagsvis hade, eller arbetarna hade undantagsvis 3 dagar ledigt. Och på midsommar bjöds också de här bruksborna på kaffe vid huvudbyggnaden, vid stenmuren då. Och dessutom så dansar man i 3 dagar. Och man dansar då första kvällen till 2 på natten och andra kvällen till 1 på natten och sen tredje kvällen endast till 12 för att man skulle sen orka stiga upp på morgonen och gå på jobb. Och det har också varit en speciell fest därför för att man kan säga att man lite struntar i de här klasskillnaderna för den här eller under midsommaren. För det var så att brukspatronen brukar, eller det var tradition att han dansade med alla arbetarkvinnorna här på bruket och patronessan sen igen med alla arbetarmännen. Och det har ju varit ganska speciellt för den här tiden att man just för de här klasskillnaderna, att man verkligen har gjort så här. En annan sån här fest som har varit ganska speciell här i Fiskars, men alltså annars också i Finland, så har ju varit namnsdagen. Och namnsdagen har ju egentligen ända fram till andra världskriget varit en större fest än vad födelsedagsfesten har varit. Och man har ju firat den då på väldigt liknande sätt som man firar födelsedagsfester idag. Man har då till exempel just haft sådana här gratulationskort som man har skickat och så brukar man bjuda på kaffe och kaka. Dessutom en kanske lite sådär mer speciell tradition som man haft under namnsdagen, så har varit en sån här namnsdagsträd, alltså, eller rättare sagt en namnsdagsgran. Alltså man har pyntat upp en gran under namnsdagen till äran av det här namnsdagsbarnet. Och det här har ju egentligen är en företrädare till det här julgranen. I Fiskars så blev 28.1. en sån här egentligen allmän festdag nästan. Och den kallas då Kalledagen. Och det här beror på att det fanns så väldigt många smeder som hette Kalle här. Så att det var så många som skulle firas, så det blev nästan som en sån här stor festdag i hela bruket, en sån här riktigt allmän fest där man kanske till och med kunde ta en sup sen senare på kvällen. Då man fortsätter fram från första rummet kommer man in i ett sånt här litet mellanrum. Och här har vi en sån här tidsmaskin. Så det här är som ett litet spel där man kan snurra på en sån här snurra. Och då man snurrar på den så får man ett årtal. Och så letar man upp det här årtalet från de här olika luckorna som finns här. Och så kan man öppna den här luckan. Och då man öppnar den här luckan så ser man ett föremål som har någon anknytning till det här årtalet. Så till exempel om jag skulle ha fått nu året 1900, så öppnar jag den här luckan så finns här sån här utställningssax. Och den här saxen har då tillverkats för världsutställningen i Paris 1900. Och den har då också använts runt om i världen då man har öppnat fiskars fabriker. Och dessutom så använder vi, även om det nu för tiden är ett sånt här museiföremål, så använder vi den här då vi hade den här nya basutställningens vernissage, så öppnar vi den med den här utställningssaxen. Sen här på andra sidan har vi den nya knivvitrinen. Och det är kanske många som, om man har varit här förut då i det här museet, så kommer de flesta ihåg den här Moskova-vitrinen. Så att här, nu har vi en sån här ny vitrin där vi har alla de här bestickerna framme. Material som har använts i de här skaften i de här besticken är hjort och älghorn, ebenholts och elfenben. Tredje rummet här i museet är det så kallade industrirummet. Och det här rummet visar egentligen då, eller presenterar arbetsförhållandena här i bruket. Och också vad som har tillverkats här i bruket. Och det är egentligen då under den här Julins tid som det här bruket utvecklades till det som vi egentligen ser idag. Med till exempel då mekaniska verkstaden, gjuteriet, finsmedjan och plogverkstaden. Den här finsmedjan anställdes mycket så här yrkeskunniga mästare, ofta utomlands, som då lärde de här bruksarbetarna den här smideskonsten. Och så var det också då i början, helt i början när det här bruket grundades, att alla de här mästarna kom ju från till exempel Sverige, Storbritannien eller Tyskland. Därför för att det fanns ju inte yrkeskunnighet här i Finland ännu, eftersom hela den här järnindustrin först höll på att komma igång här i Finland. Pojkar började arbeta vid smedjorna ungefär där vid 8-10 års åldern. Och sen följande 8 åren var de som lärlingar. Och man jobbar egentligen ända fram tills man inte klarar av det mera. Och till exempel i gjuteriet så fick man på sin sista arbetsdag gjuta sig en sån här gravkors av då järn. Och det kanske låter på ett sätt lite groteskt att man gjorde det. Men samtidigt så var det ju en sån här fin gåva egentligen, därför för att arbetare brukar ju inte ha råd med sån här. Utan man hade ju ofta just tre kors istället. Arbetsdagarna här på bruket börjar ungefär där klockan 6 på morgon och slutar ungefär 7. Men till arbetsdagen så hörde 3 pauser. Morgonmål åt man någon där mellan 8 och 9, lunch där mellan 12 och 1 och kaffepaus hade man klockan 4. Något som var vanligt bland de här fabriksarbetarna var lungsota. Och det här var speciellt vanligt bland de som arbetade med slipning eller liknande, där det fanns mycket, eller det var mycket damm i luften. I det här rummet så ser man en sån här arbetsbänk, och det visar hur en arbetsbänk i finsmedjan kunde se ut. Och där i hörnet finns en sån här liten oljelampa, och den här oljelampan här i fiskars brukar det kallas för myggöga. Och det här Oljelampan gav ju förstås nog lite ljus, men att arbetsförhållanden så det var ju ganska mörkt inne i de där fabrikerna. Dessutom var den här oljelampan ganska farlig, för den kunde tända lätt på eldsvåda. Och så var det faktiskt att smedjan brann 28 februari 1888. Men det som var bra med det här var att redan följande år så byggde man då en ny, modernare och säkrare finsmedja. Och den här byggnaden var faktiskt en av de första som också fick elektricitet i Fiskars. Sen här på bordet finns också en sån här liten sax. En minisax som också har en liten historia. Den här lilla saxen så beställdes av Albert von Julin i slutet av 1800-talet. Och som en modern man så ringde han till den här smedjan, eller så går den här storyn i alla fall. Och där svarade en sån här lite äldre smed. Och Albert ville då beställa en 5 cm lång sax till sin dotter Karin von Julin. Och den här äldre herremannen, av en orsak eller annan, så hörde att Albert ville ha 5 mm lång sax. Och eftersom han inte då, hela den tiden, kanske det var inte vanligt att man skulle ifrågasätta direktören, så tänkte han att han försöker gör så här små saxar. Och han försökte, och han gjorde det väldigt små. De är 19 mm, inte riktigt 5 mm, men att de är 19 mm och de fungerar helt som vanliga saxar. Så att det är ju i alla fall ett fint bevis på att hur en skicklig smed kan faktiskt göra. Sen här som näst finns det kopparföremål. Och som jag då sa där tidigare i första rummet, så var det ungefär där från andra hälften av 1700-talet fram till början av 1800-talet som den här koppargruvan producerade som mest då här i Orjärvi. Och man tillverkar här i Fiskars då till exempel av de här pannorna och kastrullerna. Och här nere finns då på nedersta hyllan en sån här stor kaffepanna. Och den här används där i församlingslokalen nere i bruket. Och den rymmer då 100 koppar kaffe. Och den har då där i ändan en sån här lock. Och det är för att kackerlackorna inte skulle krypa in i kaffepannan. Sen här till näst så finns det föremål från, som har tillverkats i gjuteriet. Och i gjuteriet har man ju då såklart gjort allt som kunde gjutas. Men att just pannor och grytor och så vidare. Det som också tillverkades här var så kallade firabel. Alltså det här var då föremål som gjordes efter arbetstid. Och det är därför det fattas den här fiskarstämpeln på dem. Att fast arbetarna hade jättelång arbetsdag, kunde det hända att de blev ännu efter arbetsdagen och tillverkade någonting för sina släktingar eller familj. Och någonting som var kanske ganska vanligt att tillverka var då askkoppar eller såna här klockställningar. De här klockställningarna var alltså såna här, eftersom man då oftast hade såna här fickur, så kunde man ha en sån här klockställning där man hängde det här fickuret, så fick man som en bordsklocka. Under 1800-talet redan hade Fiskars fått så här bra rykte om sig, och redan då gjorde man faktiskt kopior av Fiskars produkter. Så därför var det också att man till slutet av arbetsdagen då låste in de här stämplarna. Och det är ju också därför som inte de här firablarna har den här fiskarstämpeln. Sen i sista knuten så finns det en del verktyg som användes i den här fabriken. Och där finns också till exempel säkerhetsstövlar. Och det här skaftet är då av leder. Och botten är av trä. Och sen där under botten så finns det så här 3 kilor. Och det här var då egentligen såna här första säkerhetsstövlar. Alltså att om någonting hett föll på golvet så skyddade fötterna. Och de här kilorna, därför att det här botten var av trä, så kunde man också byta ut den här då när det släds ut. Och fjärde rummet här, det är arbetarrummet. Och det här är ett rum, eller det visar hur ett arbetarhem kunde egentligen ända fram till början av 1900-talet se ut. Att det var ofta som ett rum med spis. Och i ett sånt här rum kunde det bo då en familj på till exempel, eller till och med 10 personer. Så att trångt var det ju. Och det som var typiskt för det här arbetarhemmen var att mycket av de här möblerna var sådana som man, eller utdragbara. Så att sängen till exempel kunde man dra ut. Och bordet kunde man vika undan så att det på dagen var som ett kaffebord och sen då man åt middag så var det som ett matbord. Ofta var det så att vuxna sov, eller föräldrarna sov i sängen och barnen där i fotändan och sen resten av barnen låg på golvet. Och den minsta kunde, babysen kunde då ha en egen liten säng. Det som också kunde kanske vara typiskt i ett sånt här arbetarhem så var en sån här hylla som var lite så här självgjord där man hade använt sig av såna här tomma eller garnrullar och byggt en hylla av det. Det här första rummet här i övre våningen, så det här presenterar brukssamhälle. Och det är nu vi kommer tillbaka lite till den här släkten Julin. Alltså den här första Julin, Johan Jakob för Julin, som då köpte det. Julin grundade också här en skola och han anställde en läkare. Så att det här bruket har haft en egen läkare redan under 1860-talet. Och det här var ju ganska speciellt eftersom man kan säga att egentligen under, eller i hela Finland kanske det har funnits en 10 stycken läkare då på den tiden. Så har det också funnits sjukhus här redan 1892. Så att Julin satsar verkligen på det här arbetarnas förhållanden. Det här skolbyggnaden blev klar 1833 och den här första skolbyggnaden har då alltså varit där i klocktornen, den här äldsta delen av klocktornsbyggnaden har alltså varit skola. Sen har det också funnits aptek där. Den här första, eller den här skolmodellen var den här Bell Lanchester-modell. Och det gick ut på att ju äldre man var, så desto längre bak satt man. Så att de här äldsta eleverna satt längst bak. Och till det här systemet hörde det också till att de här äldre eleverna hjälpte de här yngre eleverna. Här är föremål som finns från skolan. Till exempel den här takkronan. Och den är från den här första skolan. Sen finns här också 2 pulpeter. Och det här är lite från senare tid då man hade redan skilda pojk- och flickklasser. Och pojkarna har lite mer så här mekanisk pulpet och flickorna mer så här enkel. Men att flickorna har också haft en syskola redan sedan 1823. Och det var då den här Johan Jakob för Julins fru Emily Lindsay som grundade den här syskolan. Men att i praktiken så var det så att de hade ganska samma ämnen i skolan, alltså pojkar och flickor. Men att förstås, det här arbetarpojkarna så var ju inte varje dag i skolan utan gick sen i skolan på söndagar och annars var det då, eller jobbade de på fabriken. Här på vänstra sidan så finns det också föremål som då har tillhört släkten Julin, som till exempel då hatt som har hört till Johan Jakob för Julin och också en lykta som har hört till honom. Och det går berättelser om att den här Johan Jakob för Julin brukar alltid på morgnarna stå där på stenhusets trappor med den här lyktan i handen och se till att dagen kom igång och arbetarna börjar sin dag där i fabrikerna. Sen finns det också en skrivställning där som har tillhört Johan Jakob Julins fru. Här ovanför finns det också en tavla, eller ett porträtt på just hon Karin från Julin som fick de här små saxarna. Också i det här rummet så kanske man ser bäst just de här som man säger färgtrapporna.
Alltså här syns ganska bra att vilka olika tapeter som har funnits under olika tider här. Att här har lämnats fram ganska stort av de här olika lagren. Och här också den här äldsta som man har kommit ner till, så det är den som man har rekonstruerat i det här rummet. Och sista rummet här, det är ju då kontorrummet. Och eftersom det här hela huset har då varit en kontorsbyggnad, så har man också här då ett kontor. Och här på bilderna så kan man se Laura Holmström. Och hon var då kontorskap här, men dessutom så var hon med och grundade det här museet då 1949. Det var egentligen övre klassens kvinnor som jobbade på kontor. Antingen kunde det vara för att de kanske ville ha mera frihet, eller så var det också för att man i släkten eller familjen hade ekonomiska problem som tvingade dem till arbete. För det var ju också så att även om man hörde till övre klassen, så betydde det inte att man, eller det betydde inte att man inte skulle ha kunnat haft ekonomiska problem. Här finns det föremål som till exempel första telefonväxeln i Fiskars. Och den hade då 5 linjer. En linje kom till den här huvudbyggnaden, stenhuset. Och en gick till huvudkontoret som är där nere i bruket. Och sen 3 gick till fabrikerna. Sen finns det också en skrivmaskin, brukets äldsta skrivmaskin och telefon. Och de är från slutet av 1800-talet, 1880-1890-talet. Dessutom så har vi här litet bord där man faktiskt får röra allt. Får gärna röra allt. Här finns till exempel en sån här kontinental skrivmaskin som man kan få prova att skriva på. Och så finns det också en telefon som man kan då lyssna lite vad det hörs